Hej och välkommen till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Vi kommer att lyssna på bibelförklaringar ledd av Håkan Sundliden och vi läser ur Andra Korinthierbrevet del 18.
Välkomna till Andreaskapellet och till kvällens bibelförklaring som ska hållas då över Andra Korinthierbrevet kapitel 7. Vi är på slutet där så vi kommer att komma en bit in på i åttonde kapitlet också. Men vi börjar med att be. Herre, så tackar vi dig för att vi får komma tillsammans och räkna med din närvaro. Tack att du inte är långt borta från någon enda utav oss. Det är dig som vi lever och rör oss och är till. Och tack för att du har uppenbarat dig i och genom Jesus Kristus, din älskade son, vår Herre och frälsare. Herre, tack för att vi har fått finna denna skatt redan här i tiden. Tack för att vi får vara bärare av denna skatt. Att vi får bära dig själv i våra hjärtan. Vi ber att du ska inte bara vara närvarande utan du ska också verka i våra liv och genom våra liv. Du ska upplysa oss i vårt inre. Låt oss förstå mer och mer hur du är. Låt oss lära känna dig allt bättre. Lära oss att känna igen ditt väsen, din ande, i det som sker i vår vardag. Här nu ber vi att den här stunden skulle få vara en stund där du tar oss ytterligare ett steg närmare dig. Att du drar oss närmare dig och låter oss lära känna dig allt bättre. Vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Det är härligt att få gå igenom Bibeln så här vers för vers. Vi ska gå tillbaka till Galaterbrevet här. Så tänkte jag kan väl inte ta det igen som stod där i Galaterbrevet. När vi kommer in på insamlingen där till de fattiga. Men så reflekterade, det måste ju vara många år sedan vi var i Galaterbrevet. Kan ju tänkas att det är någon som har glömt bort vad vi sa då. Eller någon som inte var med rent utav. Sen är det ju så när man går igenom kapitel för kapitel och vers för vers att alla versar, alla kapitel talar ju inte lika starkt till oss. Så en del får man tröska igenom så att säga. Men det hör faktiskt till bibelstudiet också att man ska ta sig igenom alltihopa och tro det eller ej. Men även sådana avsnitt som kanske inte kittlar vår människa så där på en gång har ändå sin betydelse. För det ger oss en översikt och bakgrund till sånt som vi kanske talar ännu starkare till oss. Så vi behöver ha med allt Guds ord. Annars är jag säger det här inledningsvis för att kapitel 8 och 9 är ju inte, det är inte tråkigt på något sätt, men det är ju två hela kapitel här om den där insamlingen till de heliga. Och då kan man tänka att det där angår väl inte oss, det är väl historia hög grad, men det finns många principer nedlagda här. Och läser man noggrant så ser man ju hur Gud uppenbarar sitt väsen också i den här insamlingen. Och det ska vi se innan den här stunden är över ikväll. Men vi är inte riktigt färdiga med sjunde kapitlet. Vi har enligt mina anteckningar gjort till och med sjunde kapitlet vers 13a. Och då är det som så att det sjunde kapitlet från vers 4 tror jag vi sa och kapitlet ut. Det handlar framförallt om i tur och ordning då. Det här blir repetition då men jag tar det bara helt kort för det här så känner ni så väl igen. Men det ska ändå finnas med här som bakgrund. Det handlar ju om en ekonomisk oegentlighet som man hade haft svårigheter att reda ut. Och vi såg det förra gången. Det syns ju inte i texten men vi såg det förra gången i vers 12, där det talas om en som hade gjort orätt och det talas om en som hade lidit orätt. Det där grekiska ordet för orätt antyder att det var en ekonomisk oegentlighet. Och nu bygger vi ju inte den tesen bara på den versen, men vi bygger det på sånt som vi har gått igenom här innan också. Det var också i vers 11 på slutet där det står så här: vilken längtan, vilken iver och vilken bestraffning. Det där ordet för bestraffning var ju översatt i Bibel 2000 med refst. Ordet räfst hör ju också hemma i det, inom ekonomin, så att säga, inom juridiken. Vi talar ibland om att man får göra rätt och, hur ska jag säga, räfst och rätta ting, säger man, va? Och det är det som ligger här bakom. Och det här, nu fördjupar vi oss inte det, utan vi bara konstaterar det. Och det här hade blivit gott grus i maskineriet, så att säga, mellan Paulus och hans medarbetare och församlingen i Korint. Det här var en orsak, det fanns ju andra orsaker också, men det här var, verkar ha varit en, den ekonomiska oegentligheten verkar ha varit en sån där som, oegentlighet som fick bägaren att flöda över. Och det var, som sagt, var dåliga relationer. Och sedan så skickades då ett brev som kallas för Tårebrevet, som vi inte har kvar i vår ägo, som har försvunnit på något sätt, eller om det är någon som gräver fram det så småningom, det vet jag inte. Det skulle ju vara spännande i och för sig. Men det brevet, han nämner om det i 7 kapitlet i vers 8. Jag gjorde er bedrövade med mitt brev, så ångrar jag det inte nu. För det visar sig ju då att det brevet, så kallade Tårebrevet, där Paulus ställer allting på sin spets och verkligen tar en stor risk att skjuta liksom relationen fullkomligt i sank. Det visar sig att det ändå blev en vinst av det hela. För de gjorde ju en omvändelse i Korint. Och därför så handlar det här avsnittet också om att det finns en sorg som är efter den här världen, som inte leder till någon omvändelse eller tro. Den leder till död, står det i 10:e versen. Och så finns det en sorg som är efter Guds vilja, också 10:e versen. Och den leder till frälsning. Så det är mycket som står på spel här om man börjar tala om död och liv. Men precis så hade Paulus uppfattat det, och så skriver han också. Sen hände ju det då att det redde ut sig det här till stora delar. Och personen som fick vara redskap i det, han heter Titus. Och Titus ingick ju i Paulus medarbetarlag. Och han hade varit och verkat i Korint, medan Paulus då hade befunnit sig i Efesos under hela den här tiden. Han hade inte gjort något besök där i Korint, möjligtvis då innan Tårebrevet, en snabb visit som inte alls hade fallit väl ut. Det var därför han skrev det här Tårebrevet också. Sen hade han från Efesus då, det var ju då som den här silversmeden, och de hade satt igång en förföljelse mot Paulus. Han blev fängslad, och när han blev frisläppt så lämnade han Efesus efter drygt 2 år och for då västerut genom nuvarande Turkiet och över till Europa, så till Makedonien. Och där väntar han nu på Titus. Och så kommer då Titus upp dit, och så blir de glada allihop, och det är det som det står om. Det var det vi slutade nu förra gången. Vi har blivit tröstade, står det i den 13:e versen. Och så läser jag då resten av kapitlet. Till denna tröst kom den ännu större glädjen över att se Titus så glad. Ni har alla styrkt hans ande. Om jag har sagt något berömmande om er till honom, så har jag inte behövt skämmas för det. Nej, liksom allt vi har sagt till er är sant, så har också det vi berömt oss av inför Titus varit sant. Hans hjärta klappar nu ännu varmare för er när han kommer ihåg hur lydiga ni alla var och hur ni tog emot honom med respekt, ja, vördnad. Jag är glad att jag kan lita på er i allt. Och där slutar då det här avsnittet. Och så finns det då de bibelforskare som menar att ja, det slutar inte där, utan här fortsätter det verkligen sedan i 8:e kapitlet. För den här insamlingen bygger ju just på det som han har talat om här i slutet på 7:e kapitlet. Men här finns alltså en dubbel glädje hos Paulus i vers 13. Och den där dubbla glädjen, det är ju dels förstås att Tårebrevet ändå gick hem, om jag säger så. Han riskerade ganska mycket där, Paulus, men det gick hem. Så att han var väldigt glad för att korintierna hade omvänt sig. Det står ju till och med ett ord här i både 9:e och 10:e versen. Det står att de hade ångrat sig. Och då berättade jag det förra gången, att det ordet metanoia, som är översatt med ångra eller bättring, det använde Paulus nästan aldrig. Det är bara här och på ett ställe till han använder i alla sina brev. Så det där med ånger och bättring, det talar Paulus sällan om. Ja, men hur ska vi förstå det då? Jo, det i stor utsträckning gammaltestamentliga begreppet med bot och ånger och bättring. Det har mycket att göra med Gamla testamentet. Det är inkluderat i det mer nytestamentliga begreppet som är tron på Kristus. Tro. Tror man på Kristus, då har man ju gjort den där ången. Då har man tagit sig igenom det. Då har man ju omvänt sig. Så därför talar han sällan om det. Utan han betonar istället tron på Kristus. Och genom tron på Kristus så har man också gjort den där omvändelsen. Men här är tydligen ett undantag. Så här säger han faktiskt att korintierna hade ångrat sig. De hade gjort bot och bättring. Metanoia på grekiska betyder att man har ändrat sitt sätt att tänka. Man har ändrat sin inställning. Och man har helt enkelt vänt om en ganska bra översättning. Så det gjorde att han var jätteglad förstås, men han är också glad som ni ser och som vi läste över att se Titus så glad. För Titus var i och för sig hemma i Korint. Han hade varit där flera gånger och han stod på god fot med dem, men han var ju samtidigt en medarbetare till Paulus som inte stod på god fot med korintierna. Och därför så var Titus lite nervös minst sagt när han skulle ta sig an det här att reda ut det här med den här förskingringen. Han visste ju inte om det skulle lyckas eller inte. Men han hade lyckats, eller de hade rätt ut det där. Förmodligen var det väl någon som hade erkänt och så kom den här omvändelsen. I och med att någon erkände sin skuld så blev ju alla andra befriade samtidigt. Så det var en stor lättnad. Och Titus var väldigt glad. Och det märkte ju Paulus och det gladde honom också. Här står att ni har alla styrkt hans ande. Det är alltså korintierna han skriver till. Så korintierna har styrkt Titus ande. Och så spär Paulus på då i 14 och 15 versen genom att säga det att jag har faktiskt, för han är ju deras, korintiernas andlige fader. Och han har stor kärlek till korintierna, även om det nu var fnurra på tråden eller hade varit det, så hade han ju stort hjärta för korintierna. Och han har talat väl om korintierna när han har talat med Titus. Och när Titus säger att jag vet inte om jag vill åka eller det här är oroligt och hur kommer det här att gå, så har Paulus sagt nej, men de är nog med på noterna innerst inne, det kommer att reda ut sig. Du ska veta det att korintierna har en god vilja. Så han hade berömt korintierna inför Titus. Och nu hade det ju visat sig att han hade inte berömt dem förgäves. Han behövde inte skämmas för att han hade gjort så, står det i den 14 versen. Och så står det till och med i den 15 versen att Titus hjärta klappar nu ännu varmare för er. Och det står också när vi kommer längre in i 8 kapitlet att Titus var till och med ivrig över att få komma till Korint ännu en gång. Så det hade verkligen samverkat till det bästa. Och Paulus drar en lättare suck också i vers 16, den sista versen. Jag är glad att jag kan lita på er i allt. Så är det med det 7 kapitlet. Och sen så då går det över till 8 kapitlet. Och då kan man dela in kanske också det i några större avsnitt. Eller 8 och 9 kapitlet har jag delat in i 3 större avsnitt. Vi får ta bit för bit, va? Vers för vers. Men det första avsnittet är 8 kapitlet, vers 1 till och med 15. Och det innehåller en ska säga, slutvädjan till korintierna att nu fullborda den här insamlingen som de har påbörjat. Fullfölj nu arbetet, står det i vers 11. Så jag har valt i mina anteckningar att ta vers 11, orden fullfölj nu arbetet som rubrik för det där avsnittet. Sedan så kommer då vers 16 till och med kapitel 9, vers 5. Det handlar om de som får i uppdrag att plocka upp den här gåvan. För Paulus är nu inte ensam när han ska plocka upp den här gåvan i Korint. utan han har med sig åtminstone tre bröder till. Och det är vad det där andra avsnittet handlar om. Och att det är så pass långt avsnitt om de bröderna, det talar väl ändå för att Paulus är väldigt mån om att förtroendet nu ska återställas. Det ska inte finnas någon som riskerar att bli beskylld för oegentligheter här framöver. Utan här är det pålitliga personer. Det står till och med så här i vers 18. Tillsammans med honom, alltså Titus, har vi sänt den broder som får beröm i alla församlingarna för sitt arbete i evangeliets tjänst. Vi kommer ju dit så småningom, men den här brodern är inte nämnd vid namn. Det står bara att han har fått beröm i alla församlingar. Så förmodligen så ingick han inte i Paulus medarbetarlag. Utan de har plockat fram en person, förtroendevald, i alla församlingar. Om det är alla församlingar i Makedonien eller om det är alla hedna församlingar, det vet vi inte riktigt. Men det är en person som inte, så att säga, har arbetat tillsammans med Paulus, utan en som ska då vara mer neutral och objektiv, för att det här är ett så viktigt uppdrag. Det är en ganska stor summa pengar som det handlar om. Sen, så därför tar han tid till att gå igenom det där i det 8:16 till och med 9:5. Och sen i vers 6, kapitel 9, alltså vers 6 och kapitlet ut, så handlar det då om gåvan och om gåvans storlek och varför det är viktigt att ge. Men det där med att det är viktigt att ge, det finns ju i hela kapitel 8 och hela kapitel 9. Och nu tänkte jag då gå tillbaka lite till Galaterbrevet. Och kanske att vi skulle kunna läsa inledningen bara på 8 kapitlet, så att vi har kommit en liten bit i alla fall. Vi vill tala om för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Fastän de varit hårt prövade har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga, och helt frivilligt, det kan jag intyga. Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt de heliga. Jag tror jag stannar med det och kanske tar här som inledning på det jag ska säga, att i Galaterbrevet orden att makedonierna mycket enträget bad om nåden att få delta i insamlingen till de heliga. Det låter det, va? Det var ju så också att i Korint hade Paulus inte tagit emot något understöd. Och det berodde på, det här jag sagt tidigare, men man måste kanske repetera en del så här med jämna mellanrum ändå. Inte bara för er skull utan för min egen skull också. Det var ju så här att Korint är ju en hedna kristen församling. Och Korint är en del i antikens kultur, där en av de största dygderna är välgörenhet. Välgörenhet, att ge pengar till goda ändamål, ansågs vara en av de främsta dygderna. Men det innebar också att man kunde berömma sig själv. Alltså, jag har gett sig så mycket i välgörenhet. Och det betydde ju också enligt antikens sätt att tänka att man utövade en viss makt över de som tog emot det här biståndet. Och det är därför som Paulus, när han kommer till Korint, inte vill ta emot någonting. Jag är ju er andlige far. Det är jag som sörjer för er. Ni kan inte köpa mig eller mina tjänster. Så han vägrade ta emot någonting, för de tänkte faktiskt på det sättet att om vi kan sponsra eller betala Paulus, så är det vi som kontrollerar Paulus. Och vi kan säga upp honom, köpa ut honom när det passar. Paulus går inte med på det. Han tar inte emot någonting. Han skriver, det står i Apostlagärningarna att han arbetar med sina egna händer. Det står i första Korinthierbrevet som vi har gått igenom tidigare, 9:e kapitlet, att han satt en ära i att förkunna evangeliet gratis. Och det hade med det här att göra. Men i Makedonien, alltså längre norrut i Grekland, där hade han tagit emot pengar och understöd. Och hur kunde han göra det? Jo, på grund av deras stora fattigdom. Och på grund av deras iver att få ge det lilla de hade. Alltså där var det inte fråga om välgörenhet, det var fråga om offer. Det var frågan om att verkligen ge någonting. Och Paulus hade inte hjärta att säga nej. Utan det här var till deras ära. Och det är precis så man tänker sig i den judiska kulturen. Jag tänkte på det tidigare på eftermiddagen. Det kanske var så. Makedonien är också en hednakristen församling. Men det kanske var så att det fanns ett större judiskt inflytande där. För i den judiska kulturen, där är ju offrandet eller givandet motiverat på ett helt annat sätt. Där handlar det inte om välgörenhet, utan det handlar om tjänst. Så här fanns två olika kulturer som Paulus fick så att säga, hantera båda två på något sätt. Och nu finns det ju anledning då att komma tillbaka till Galaterbrevet. Jag tror vi kan slå upp det. Galaterbrevet kapitel 2. Där är det nämligen som så, och det här är alltså, nu ska vi tänka efter, Galaterbrevet. Det finns två teser, två teorier om när Galaterbrevet är skrivet, och jag har ju hela tiden konsekvent tagit den första varianten som säger att det är det första av alla breven. Till och med skrivet kanske inte före Jerusalemsmötet år 49. Det kanske kunde vara skrivet år 48. Och andra Korinthierbrevet är skrivet år 55. Så att det är, hur många år blir det? 48, 55, 7 år va, emellan. Så det här är 7 år innan. Och här i Galaterbrevet så nämns ju Titus. Och nu ser det i andra kapitlet. 14 år senare, alltså efter hans omvändelse, så for jag åter upp till Jerusalem. Och om det nu är Jerusalemsmötet år 49 eller om det är något strax innan, det vet vi inte helt enkelt. Men nu tillsammans med Barnabas, för Paulus och Barnabas arbetade som lärare och profeter i Antiochia i Syrien. Det var ju där Paulus tjänst började innan första missionsresan. Också Titus tog han med mig. Och man tror Titus var alltså en grek, och därför så hade han ju nära kulturellt sett till församlingen i Korinth som ligger i Grekland. Nu vet man inte hur det gick till där, men det är möjligt att Titus kom till tro i Antiochia när Paulus verkade där. Eller så kom han till tro under första missionsresan. Det är oklart. Men han är alltså tidigt, väldigt tidigt en medarbetare till Paulus. Han blir sedan, för ni vet att det finns ett särskilt brev, brevet till Titus, som är skrivet precis på slutet. Han blir senare biskop eller föreståndare i en församling. Jag undrar om inte det var på Kreta helt enkelt. Men det kan vi lämna det här tills vidare. Och nu är de alltså i Antiochia. Och där inträffade ju det. Att... Nu kan vi se här. Att Paulus blev påhoppad får man väl nästan säga redan här då. Handlade det ju om omskärelsen förstås, men det handlade också om matföreskrifterna. Och i Antiochia i Syrien, där Paulus och Barnabas verkade och Titus kanske kom till tro, där var det ju många hedna kristna, alltså hedningar, icke-judar, som kom till tro. Och där blev förmodligen de hedna kristna ganska snart i majoritet. Och då hör ju till saken, om du har den judiska bakgrunden, att de riktigt troende judarna, de har inte matgemenskap med hedningar. Inte med hedna kristna heller. Så de sitter inte vid samma bord. Men när så många hedningar kom till tro i den här församlingen så började de ha matgemenskap med varandra och äta, dela måltiden, dela brödet med varandra. Och för Paulus var det tydligen inte något stort problem eftersom han menar att nu är vi ju i Kristus. Här är inte jud eller grek, skriver han. Men för en del som inte, alltså Petrus och Jakob och Johannes och de här tunga namnen i Jerusalems församlingen, de kom upp till Antiochia, och när de kommer dit så vill inte Petrus äta tillsammans med de hedna kristna. Och här blir det en schism. Och Paulus träder upp emot Petrus som är så att säga den tidens påve, hör jag på, om ni förstår uttrycket. Han är liksom den tyngste i hela kristenheten. Och Paulus träder upp emot honom och går till rätta med honom för att han inte äter tillsammans med de hedna kristna. Men skulle han äta med de hedna kristna, då får han ju överträda alla de judiska spelreglerna. Och det var på samma sätt, frågan var egentligen detsamma när det handlade om omskärelsen. Så Paulus tog en risk redan där, och då så står det så här att andra kapitlet vers 9, då har Paulus och de här rätt ut det här. Och när Jakob och Kefas och Johannes, som ansågs vara pelarna, förstod vilken nåd jag hade fått. Han hade ju blivit omvänd när han mötte Jesus på vägen till Damaskus. Och när de förstod vilken nåd Paulus hade fått och vilken framgångsrik tjänst han hade och hur han var fylld med Kristus själv, då räckte de mig och Barnabas handen som tecken på gemenskap. Och här bestäms det nu att vi, Barnabas och han, skulle gå till hedningarna, till de omskurna, och de till de omskurna. Så här är bakgrunden till första missionsresan. Bara en sak ville de, att vi skulle tänka på de fattiga. Och det har de, och det har jag också vindlagt mig om. Och det här är alltså en stor sak. Alltså han kunde mer eller mindre bortse ifrån matföreskrifterna. Han kunde mer eller mindre, ja, mer skulle jag vilja säga, bortse från omskärelsen. Men han kunde inte bortse från insamlingen till de fattiga. Så hög prioritet har alltså insamlingen till de fattiga i Jerusalem. Och nu ska ni få fyra stycken skäl. Åtminstone tre av dem har vi haft med tidigare, det fjärde har ni inte hört tidigare. Men det första skälet är att omsorgen om de fattiga inkluderas i själva evangeliet. Alltså du kan inte ha evangeliet om du inte också har omsorgen om de fattiga. För det ligger i själva evangeliet. Evangeliet är ju ett budskap, är ju en nåd, en kraft som räcks till varje människa och särskilt till de behövande, till de fattiga i anden, de blinda får syn och så vidare, va? Så det är själva evangeliets väsen, och därför så måste evangeliet alltid vara utgivande. Och det här är första skälet till den här insamlingen till de fattiga. Det är så att säga ett måste i den meningen. Om inte det finns ett givande, ja, då finns det förmodligen inget levande evangelium heller. För det ena ger det andra. Och det där är en sanning som finns i Gamla testamentet inte minst. Och vi ska gå till femte Mosebok. Därför när man läser i femte Mosebok så ser man att det här givandet eller omsorgen om de fattiga, det har med rättfärdigheten att göra. Det är bara ett annat sätt att uttrycka att det har med evangeliet att göra. Femte Mosebok 24, vers 10 till och med 22. Vi läser inte hela. Det är olika lagar som tas upp här i femte Mosebok. Och så står det i vers 10. Om du ger ett lån åt din nästa ska du inte gå in i hans hus och ta pant av honom. Vers 12, om det är en fattig man ska du inte sova med manteln du fått i pant. Du måste ge honom panten tillbaka när solen går ner så att han kan ha sin mantel på sig när han sover. Och sover signa, han kan ju frysa ihjäl annars. Och så står det i vers 13, detta ska bli dig till rättfärdighet inför Herren din Gud. Så enligt judiskt sätt att se så hade givandet att göra med rättfärdigheten. Jag sa att det har med evangeliet att göra. Har man evangeliet så ger man. I gammalt testamentligt språk så har man, vill man liksom vara en rättfärdig man så ger man. Det är alltså viktigt med givandet. Och jag har flera andra bibelställen, men jag tror inte vi ska uppehålla oss för mycket vid det. Men vi kan titta i Jesaja till exempel. Profeten Jesaja kapitel 3 och kapitel 58. Vi ska se kapitel 3. Vers 13. Herren trädde fram för att gå till rätta. Det här är alltså en straffdom som uttalas här genom profeten. Herren trädde fram för att gå till rätta. Han står upp för att döma folken. Herren håller rättegång med sitt folks äldste och dess furstar. Och så kommer anklagelsen. Ni har skövlat vingården. Rov från de fattiga finns i era hus. Vad menar ni med att krossa mitt folk och mala sönder de fattiga, säger Herren, Herren Sebot. För Herren har stort hjärta så att säga för de fattiga. Stort hjärta för de fattiga. Titta i kapitel också Jesaja 58. Det där kapitlet som ni har läst och hört så många gånger förmodligen om falsk och äkta fasta. Vers 3. Varför fastar vi när du inte ser det? Beklagar sig då de här människorna. Och så kommer svaret. Se på er fastedag, gör ni vad ni har lust till. Vers 4. Ni håller er fasta med kiv och trätor. Ni fastar inte på ett sådant sätt att ni kan göra er röst hörd. Skulle det vara en sån fasta som jag vill ha? Att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sätter sig i säcktyg och aska. Vill du kalla det att hålla fasta? Och så vers 6. Nej, detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okets band. Släpp de förtryckta fria. Bryt sönder alla ok. Dela ditt bröd åt den hungrige. Skaffa de fattiga och hemlösa en boning. Och så vidare. Så det ligger i Guds väsen att bistå oss människor. Och särskilt de som är i nöd eller fattigdom eller betryckta på olika sätt. Det är ju Guds verk. Och i Apostlagärningarna så står det om Jesus att han gick omkring och gjorde gott. Och botade alla som var under djävulens våld. Alltså hela Jesu tjänst går ju ut på att finnas till för de betryckta och fattiga. Det är ju det som är frälsningen. Frälsningen är ju inte i första hand, eller nej, kanske fel att säga så, men frälsningen handlar ju inte bara om att man ska komma till himlen, utan frälsningen är ju en frälsning här på jorden. Det är ett väldigt materiellt, viktigt begrepp alltså. Materiellt, handfast, jordnära. Israels folk blir frälsta från sitt slaveri. Vi kan bli frälsta ifrån vår skuld eller från vårt dåliga självförtroende eller vad det nu kan vara. Så det är påtagligt. Och Gud, hela Guds gärning handlar om att rädda de fattiga. Och det här visste man förstås i den första kristna församlingen. Så det här var ju den första kristna församlingens uppdrag. Och i det stora uppdraget att förlösa och att hjälpa människor, så ligger inbakat hjälpen till de fattiga. Och det här ska tillämpas inte bara vid nödbehov, utan det ska tillämpas som en princip ibland de fattiga. Eller förlåt, ibland de kristtrogna i församlingen. Så att de i Korint måste lära sig att göra på det här sättet. Nu hade de ju det i sin kultur också, som jag sa, med välgörenhet. Men välgörenhet var någonting annat. Det här har att göra med rättfärdigheten. Så Paulus säger det att i Galaterbrevet att vi skulle bara tänka på en sak. Vi skulle tänka på de fattiga. Och det har jag också vindlagt med om att göra. Det här är bakgrunden till den här insamlingen som man har överallt på sina missionsresor. Jag ser här, kan se och har antecknat det här. Att Paulus skriver om insamlingen, om det nu är samma insamling. Men det tror jag, för att det handlade om insamlingen till dem i Jerusalem. Han skriver om den här i Galaterbrevet 2. Han skriver om den i första Korinthierbrevet 16. Vers 1 till och med 4. Vi ska nog titta på det stället lite senare. Han skriver i andra Korinthierbrevet 8 och 9. Och tänk, det är två hela kapitel som han tar till det här. Och han skriver det i Romarbrevet 15. Vers 25 till och med 32. På alla de här ställena så talar han om den här insamlingen. Så att den är viktig, förstår vi, för Paulus. Men det var bara det första. Som om inte det skulle räcka. Att det är en del av evangeliet. Det andra skälet, det är det här att det finns en profetisk dimension i givandet. Det var nämligen så här, om du ser utifrån Jerusalems församlingens perspektiv, att i ändens tid, då skulle alla hedningarna komma till Jerusalem. Så det var ju därför som judarna, och delvis fortfarande, inte har någon mission. Det är inte frågan om att judendomen ska spridas över hela världen. Det är frågan om att hela världen ska komma till Jerusalem. Och därför behöver man inte missionera. Och det här skulle ske i ändens tid. Och det skulle tajmas på ett sånt sätt så att det sker i samband med Messias ankomst. Och då ska han råda över hela jorden. I 1000 år ska det vara fred. Så när man samlade in pengar från Galatien eller från Korint och så vidare, då var det så att säga en deluppfyllelse av den profetian att hedningarnas skatter fördes till Jerusalem. Nu har ändens tid kommit, tänkte de första kristna, och tänkte Paulus också, för han väntade på Jesu återkomst. Och därför är det rätt och riktigt att folken kommer med sina skatter till Jerusalem. Och nu talar vi om de fattiga i Jerusalem. Så den dimensionen finns med. Vi hade Jesaja uppe. Vi kan titta i Jesaja kapitel 60. Där står nämligen i vers 5. Ja, vi får nog se i vers 4 redan, så vi får sammanhanget här. Det handlar alltså om Sions kommande härlighet. Lyft dina ögon och se dig omkring. Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer fjärran ifrån, dina döttrar bärs fram på armen. Då ska du se det och stråla av fröjd. Ditt hjärta ska bäva och vidga sig. Ty havets rikedomar ska föras till dig. Folkens skatter ska tillfalla dig. Och så vidare. Du har det i vers 11 också. Dina portar ska ständigt hållas öppna. Varken dag eller natt ska de stängas, så att folkens rikedomar kan föras till dig och deras kungar föras med i tåget. Så eftersom Paulus då sannolikt tänkte att han levde i den yttersta av alla tider och att Jesus skulle komma tillbaka när som helst, så ingick den här insamlingen som en del profetia, som en dimension i den här profetian. Så det var två skäl. Det tredje skälet, det är det att om, det har vi också i Galaterbrevet, vi kan ta det kanske där då. Galaterbrevet 6, det är lite knepig översättning där, men det står så här i Galaterbrevet 6:6. Den som får undervisning i ordet bör dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. Det var väl inte så svårt kanske att förstå, men jag tror det står på ett annat sätt i Bibel 2000, eller om det är lite olika översättningar. Men tanken här är alltså att har man fått del av Guds nåd, då vill man återgälda det som en tacksamhet till Herren. Eller om det är missionären Paulus som delar med sig av evangeliet och sprider det i mindre Asien, så vill de i mindre Asien i tacksamhet återgälda. Så att det skapas en balans. Vi kommer tillbaka till den tanken här lite senare. Och i synnerhet så gäller det, om vi nu tar Jerusalems insamlingen, i synnerhet så gäller det i balansen mellan judar och hedningar. Därför att frälsningen kommer från judarna, säger Jesus själv i Johannes evangeliet. Så från judarna har evangeliet kommit till alla hedna folken. Och därför ska också alla hedna folken återgälda sin tacksamhetsskuld till judarna i Jerusalem. Så det är ett tredje motiv. Jag vet att när jag upptäckte det där med Israel och Israels plats och betydelse, ja, inte när jag upptäckte det första gången kanske, men så småningom så fanns det en broder, Per Inge Storm, några av er kanske känner igen hans namn, han är hemma hos Herren nu. Han undervisade så här när vi samtalade med varandra, att det står så här i de 10 budorden, fjärde budet: du ska hedra din far och din mor på det att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land. Och så hade han den utläggningen att våra andliga fäder och mödrar, det är det judarna, det är det judiska folket. Så du ska hedra det judiska folket på det att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land. Och Paulus citerar det där i Efesierbrevet 6 och gör tillägget: detta är det första bud som har med sig ett löfte om välsignelser. Och det stämmer helt och fullt med det som Gud sa till Abraham en gång: Abraham, från dig ska utgå ett stort folk, och de som förbannar dig ska jag förbanna, och de som välsignar dig ska jag välsigna. Och det här kommer igen i Paulus tänkande, att det ska vara ett återgäldande. De andliga föräldrarna, Israel som är vår andliga föräldrar, de har gett oss evangeliet. Men så ska det återgäldas, det ska komma tillbaka. Paulus tar upp det i Romarbrevet 9, 10, 11 också om Israels roll i frälsningshistorien. Han säger så här: eftersom de inte har omvänt sig och tror på Jesus Kristus som Messias, så säger han: om Israel fick vara till en sån välsignelse för hela världen, medan de ännu var fiende med Gud, hur mycket mer ska inte då välsignelsen bli när de omvänder sig och hela Israel blir frälst på en dag? Om deras ovänskap med Gud ändå kan innebära en välsignelse för hela mänskligheten, vad ska då inte deras andliga återupprättelse betyda? Och så kommer då det här med tusenårsriket och att det är fred på jorden och överflöd med allting. Så återgäldandet, att vi välsignar, tackar Gud för det som vi har fått genom Israel, är viktigt. Det fjärde har ni inte fått, och de här tre skälen gick jag faktiskt igenom, fast noggrannare vill jag påpeka, när vi gick igenom Galaterbrevet. Men så finns det en fjärde sak, och det är när man läser här i andra Korintherbrevet. Då lägger man märke till att Paulus talar om den här insamlingen närmast med liturgiska ordalag. Alltså det är ett inslag i gudstjänsten. Att ge till de fattiga i Jerusalem, vara med delaktig i den här insamlingen, det är en gudstjänst. Lika viktig som något annat inslag i gudstjänsten. Och nu ska ni få höra här att det här ordet, nu vet jag inte hur kunniga ni är i grekiska, men ganska kunniga är ni när ni har suttit här i några år nu. Ja, ganska duktiga. Känner ni igen ordet koinonia? Koinonia, det betyder ju gemenskap eller delaktighet. Och Paulus använder det till exempel om han säger att faderns kärlek, Herren Jesu Kristi nåd och delaktigheten av den heliga ande. Koinonia använder han där då, va? Att vi är delaktiga av heliga ande. Vi har någonting gemensamt med den heliga ande. Då används ordet koinonia. Och det ordet finner du i andra Korintherbrevet. Nu kan jag faktiskt hålla med. Jag tar inte upp alla bibelställena, men jag visar på några av de viktigaste, tillräckligt för att ni ska förstå. Andra Korintherbrevet, 8 kapitlet är vi på. Där står det i vers 4. Ja, det läste vi förresten. Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i koinonian till de heliga. Så står det. Fast översatt med hjälpen åt de heliga. Och hjälpen åt de heliga här, det är ju insamlingen till de fattiga i Jerusalem. Men det står koinonian på grekiska. Mycket enträget vädjade och bad makedonierna om att få vara med i koinonian med Jerusalems församlingen. Delaktiga utav samma Kristi kropp, så att säga. Och koinonia är ju som sagt ett närmast liturgiskt ord, ett starkt ord, men det syns ju inte i översättningen. Och ni ska få tre exempel till. Det står nämligen i det sjätte versen, 8:6, där står det: därför, nu har jag folkbibeln ska jag säga också, för att det kanske står annorlunda i Bibel 2000. Det kanske inte står hjälpen åt de heliga i fjärde versen. Är det någon som har Bibel 2000? Det står så? Okej. Okay. Sen så står det då folkbibeln här nu, den sjätte versen: därför bad vi Titus att också bland er slutföra den kärleksgärning som han redan hade påbörjat. Så står det inte i Bibel 2000, eller? Jag tror det bara står gåva där. Jag tänker efter. På grekiska så står det charis. Charis är ju gåva på grekiska. Charismata, det är ju nådegåvorna. Och vi hade, det är samma ord som karismatiska. Alltså, karismatiska är ju ordet charis. Charismatisk. Det ordet använder ju Paulus om de andliga nådegåvorna i första Korinthierbrevets 12:e kapitel. Eller när han talar om nåd i största allmänhet. Så skulle man använda det ordet, som är alltså ett starkt ord som har med andlighet att göra, så skulle man kunna översätta: därför bad vi Titus att också bland er slutföra den nådegåva som han redan hade påbörjat. Alltså, det anses vara en karismatisk uppgift att få vara med i insamlingen till de heliga i Jerusalem. Och charis är någonting som kommer, nåd är någonting som kommer från Gud. Det är alltså något gudagivet att få vara med i insamlingen. Det är något stort och rikt att få vara med i den. Syns ju inte heller sådär man läser kärleksgärning. Det är inte så lätt att översätta, som ni förstår, alla gånger. Och då väljer de så att det ska bli begripligt för oss. Men det blir ju ännu tydligare när man har det grekiska ordet här. Samma ord finns, har jag skrivit här, i första kor 16:3. Men det behöver ni inte slå upp, va? Men där översätts det just med, bara med gåva. Så där kan man se kärleksgärning på ett ställe och gåva på annat ställe. Samma grekiska ord. Det tredje, det är i andra Korinthierbrevet kapitel 9, vers 5. Där står det gåva i folkbibeln. Jag anser det nödvändigt att be bröderna resa till er och i förväg göra i ordning den gåva som redan är utlovad. Här står det på grekiska för ordet gåva, evlogia. Evlogia ska nog översättas med ha med barmhärtighet att göra, ha med barmhärtighet och tacksamhet. Så man uttrycker sin tacksamhet och sin barmhärtighet genom den här gåvan. Det är alltså det tredje grekiska ordet. Och det fjärde grekiska ordet, det känner ni igen på svenska, det är helt enkelt ordet liturgi, alltså liturgi. Det heter så på grekiska. Och det ordet finns i 9 kapitlet, vers 12. Och här är det då översatt med tjänst. Den tjänst ni utför med denna insamling bidrar inte bara till att fylla det heligas behov, utan bär också rik frukt genom deras många tacksägelser till Gud. Nu blev jag plötsligt osäker på om det är den tjänst, det står så först i vers 12, eller om det är ordet insamling som heter liturgia. Jag tror att det är det första där, den tjänst. Och liturgia, alltså den liturgi ni utför, den gudstjänst som ni utför. är den här insamlingen. Så då har du fyra stycken teologiskt väldigt tunga ord, nämligen koinonia, charis, evlogia och liturgia. Det är fyra tunga teologiska ord. Alla tillämpas de på insamlingen. Förstår vi då lite bättre vilken tyngd Paulus lägger vid insamlingen? Han beskriver helt enkelt insamling som en ren gudstjänst. Och det är väl också bakgrunden till att han kunde säga som han gjorde där i Galaterbrevet: det har jag också vinnlagt mig om att göra. Han brann för det här. Det fanns en iver hos honom. Den iven var inte given i församlingen i Korint. För där hade man ju det här med välgörenhet. Det var ett annat perspektiv. Och när det hade blivit fnurra på tråden i förhållande till Paulus, då hade de struntat i den där insamlingen. Man har använt pengarna som ett maktmedel helt enkelt. Men Titus lyckades ju reda ut det på något sätt. Det skulle varit roligt att träffa Titus. Han måste ha varit en begåvad människa. En människa som var mycket använd av Gud. Nåja, nu har vi då tagit oss in i 8 kapitlet. Och där ser ni att det står, vi har några minuter kvar, att Paulus börjar där med att tala om den nåd som Gud har gett församlingarna i Makedonien. Alltså, utgångspunkten. För nu kommer två kapitel om insamlingen. Utgångspunkten är den nåd som Makedonien har tagit emot. Och den nåd som de har tagit emot, det är ju, alltså nåden är ju ett rikt begrepp. Men jag tänker mig i första hand så tänker jag på detta att de har tagit emot Guds nådegåva, som det står i Romarbrevet, alltså Jesus Kristus. Han kallas ju för den stora gåvan till mänskligheten, charismata, den stora charisman till mänskligheten. Det är ju det är inte bara hans död och uppståndelse, för att jag skulle ha med redan det att han blir människa, att han blir en dödlig, är ju en gåva till oss. Och sedan vidare då hans förkunnelse om Guds rike, hans undervisning, hans uppfyllelse av lagen, hans demonstrationer av Guds makt i Guds rike, alltså helbrägdagörelse och så vidare. Och att han utstod ett orättfärdigt lidande. Hans död på korset, att han lades i samma grav som du och jag en gång ska läggas. Också en sån här nåd helt enkelt. Va? Och att han utifrån det perspektivet lyfter oss ut ur graven i uppståndelsen. Detta är Guds nåd. Den har Makedonien fått rikligen del av. Det har ju alla som har tagit emot evangeliet har ju fått rikligen del av det. Men jag läser in i det här att de också hade fått upp ögonen för. Alltså det har fått sån enorm betydelse för makedonierna. Det är som det står här att de var hårt prövade. De levde i djup fattigdom. Och i detta har Guds nåd kommit till dem och lyft dem ur den djupa fattigdomen, lyft dem genom de hårda prövningarna, sannolikt förföljelser, och gjort dem som det står överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Och det är utifrån det som de sen har gett efter sin förmåga. För det står fortfarande inte att de hade en massa pengar, utan de har gett efter sin förmåga. De har gett utifrån ett hjärta som var överfullt med Guds nåd. Och att Paulus skriver så här inledningsvis, det är ju naturligtvis för att han vill att korintierna ska vara lika ivriga. Det är ju ett vittnesbörd. Det är ju en vädjan som korintierna får del av samtidigt. Sen så står det så här också. Nu kan vi se här. Måste vi kanske läsa lite längre. Just det, vi får läsa några verser till då. Jag har markerat lite svagt här i mina papper, så vi får titta två gånger. Vi läser från vers 5 då. Och de gav inte bara det vi hade hoppats, utan sig själva gav dem. Först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. Därför bad vi Titus att också bland er slutföra den kärleksgärning som han redan hade påbörjat. När ni nu har överflöd på allting, på tro, tal och kunskap, på hängivenhet och på den kärlek som vi har väckt hos er, så överflöda också i denna kärleksgärning. Alltså han skriver till dem i Korint: ni som har överflöd på allting, ni som har varit med här under, när vi har gått igenom Korintsebrevet, ni vet att i Korint så ansåg att de var rika på allt. De var rika på tro och de var rika på tal och på kunskap, och det var de också. Om du tittar i första Korintsebrevet kapitel 1, när han skriver det brevet, så inleder han med att säga så här i inledningen: från Paulus till de som helgats i Kristus Jesus. Jag tackar Gud, i vers 4, för er. Och så står det i vers 5: ty i honom har ni blivit rika på allt, i fråga om allt tal och all insikt och så vidare. Så skriver han till församlingen i första Korintsebrevs inledning. Och sen går han ju igenom nådegåvorna. Han räknar upp de här 9 nådegåvorna, profetia och tunga och tal och skilja mellan andra. De är rika på allt. Och så kommer vi här nu till andra Korinther. Se till då att ni är rika också på givande. Den kärleksgärning, skriver han här i andra kor 8:4. Så överflöda också i denna charisma, stod det på grekiska. Så man kan inte, som en del då, jag ska inte säga falska kristna i Korinth, kanske te, men en del av de här som var motvilliga, som stötte sig med Paulus, eller de som skröt med att hur rika de var på allt. Ja, men hur rika är ni på givandet? Det var liksom en temperaturmätare då för Paulus. Och det som kommer igen här i 8:e och 9:e kapitlet. Så vi ser gång efter gång vilken vikt Paulus ger vid själva givandet. Här står också i vers 6, det får bli det sista då, att Paulus, eller Titus, skulle slutföra den kärleksgärning som han redan hade påbörjat. Så vi vet alltså inte riktigt när det där påbörjades. Vi vet att Paulus skickade Titus till Korint. Men när gjorde han det första gången? Det vet vi inte. Eller var han... kan det ha varit så här, om man bara får tänka högt? Paulus kommer ju till Korint och grundar församlingen. Där nämns ju inte Titus på något sätt. Men han blir ju kvar i nästan 2 år i Korint. Kan Titus ha anslutit där på något sätt? Ja, det kan han ju mycket väl ha gjort. För han ingick ju på något sätt i Paulus medarbetarlag. Även om Paulus kom ju ensam till Korint, eftersom han hade fått fly ifrån Beroja och Aten. Han var ju jagad hela vägen till Korint, så han kom dit ensam. Men sen kommer de andra efter. Så Titus kan ha varit med där under Paulus första Korintvistelse. Och när Paulus lämnar, så kan han ju ha lämnat kvar Titus för att sätta igång det här och administrera den här insamlingen. Och så säger han att han ska komma tillbaka. Så kan det ha gått till. Det kan också ha varit så att, förutom det, så kan det ha varit som så att Titus var den som förmedlade Tårebrevet till Korint. Då hade han visserligen varit där tidigare, men han skickade ju det här Tårebrevet. Han gjorde en snabb visit, det blev fiasko. Han tar sig tillbaka till Efesus, Paulus alltså, och så skriver han Tårebrevet. Och kanske det var så att han skickade Titus med det Tårebrevet och fick igång det här. Så någonstans har insamlingen kommit igång, men den har inte fullföljts. Utan tvärtom så har man hållit tillbaka pengarna. Tills det så småningom löste sig, men det har vi ju som sagt redan pratat om. Här finns ganska många saker att tänka på och att kommentera. Men nu är tiden ute, så vi får sätta streck där. Och så får vi återkomma nästa tisdag. Herre, vi tackar dig för den här stunden, och vi ber att ditt ord inte ska vara utan resultat i våra liv, utan att det ska bära sån frukt som du har bestämt. Amen.
Du har lyssnat på bibelförklaringen från Värnamo kyrka ledd av Håkan Sundliden och vi läste från andra Korintierbrevet. Du kan lyssna på detta på radio varje måndag klockan 19 och om du vill medverka så kan du göra det i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18:30. Och jag som sitter här heter David Gustafsson och önskar en god fortsättning.